2-0 för mycket med Peter Törnroth och Janne Ström.
Sådär ja, vi är igång igen. Hej Peter.
Hej Janne, hur står det till?
Jo tack, jag sitter i ett väldigt isolerat utrymme här på cirka 1,5 gånger 1 meter. Jag tänker när man bygger ett så här ljudisolerat rum som vi har här på det här International Press Center där jag jobbar, så vill man spara på material så mycket som möjligt och inte göra det allt för stort.
Mm.
Så jag tänker mig att de har verkligen tagit liksom hur, så här minimum av hur mycket kan man få in på så lite som möjligt. Men jag känner att ljud, det här är väldigt fint. Det känns som varje ord bara dör i luften när jag sänder ut det.
Just det. Precis. En så här härlig musikstudio-vibb liksom.
Ja, men verkligen. Ja. Det finns ingen rum här överhuvudtaget.
Nej.
Men själv då, du sitter på kontoret?
Jag sitter på kontoret och i ett rum som är lite större men med sämre akustik skulle jag säga. Så att det går på ett ut, tänker jag.
Du har din fantastiska Steward-mikrofon. Som...
Den är mycket funktionell, känner jag. Och jag tycker ändå att jag blir ganska snygg i den. Jag tycker att
absolut.
Det här gröna lyset framförallt.
Ja, jag säger inte alls att det ser ut som att du försöker sälja mig någonting.
Eller jag tycker att jag ser ut som att jag är på. Jag är påslagen.
Väldigt påslagen.
Ja, om jag var en AI-robot skulle jag liksom vara in order nu.
Just det. Mm. Vi kommer dit. Jag har några grejer att snacka om idag. Bland annat AI, för det finner vi ju. Men vad har vi på listan? Vi har Östgränsen, Carias Airbnb, elektricitet till minuspris. Och en grej som kanske berör dig personligen, det vill säga husdjur och hur bra man mår av dem egentligen.
Ja, men det är bra, för då har jag grejer som vi kan koppla till det. Så att vi kan börja med dina saker, så kör vi på tycker jag.
Okej, men i så fall så vill jag återknyta till östgränsen där du ju nästan befinner dig.
Mm.
Det vill säga den finska östgränsen mot Ryssland. Man brukar ju, när man kommer från Åbo, brukar de säga att Visalo börjar samovarkulturen ta vid. Och efter det blir det bara värre ju närmare Moskva man kommer. Så du som sitter i Helsingfors på betryggande avstånd från den ryska gränsen i och för sig, men ändå med ryssen i ryggen så att säga. Ge en kort översikt av vad som har hänt senaste veckorna.
Ja, alltså, det som har hänt är väl att ryssarna har bussat, fel ord, satt flyktingar på cyklar och föst dem bokstavligen mot den finska gränsen. I någon slags, ordet som används nu för tiden är väl hybridkrigsföring, va?
Mm-hmm.
Och nervositeten för det här, på gränsen till rädslan för det här, har ju satt liksom fart på inte bara finska försvarsmakten eller gränsbevakningen där, utan också finska politiker, inte minst. Jag kan inte säga att jag personligen har upplevt det som att det har varit liksom så här superdramatiskt. Jag hörde någon radiosändning där det var så här, jo men i förrgår var det 40 stycken, igår var det 50 stycken, idag var det 60 stycken. Nu vet jag inte hur stora mängder som är mängder. Liksom. Men jag tänker så här att om det kommer 60 pers på en dag på cykel så är det ändå en hanterbar mängd om man tänker över hela gränsen. Tänker jag spontant då, men det kanske inte är. Det kanske är väldigt mycket människor.
Är det ungefär 2% av en stor kryssare från Stockholm?
Exakt, det är liksom ungefär de referenspunkter man har ju. Men i alla fall, det har fått liksom, jag vet inte om det är så att det är liksom bara tanken på att det här skulle kunna växa till ett större problem kanske har fått fart på folk. För det har ju börjat byggas bokstavligen stängsel till liksom för att stoppa folk från att komma över gränsen.
Mm.
Och man talar om att stänga alla gränsstationer utom en mot Ryssland. Och den då skulle vara långt uppe i norr.
Så långt som möjligt, nästan uppe i Norge.
Ja, och det är klart att det som kommer ut som nyhetsstoff, det är två saker framförallt som jag liksom reagerar på. Det ena är att det var en del som påverkas, alltså familjer som kanske har boende både i Ryssland och Finland, men som kanske också har liksom ett behov av att ta sig över gränsen relativt frekvent för att kunna liksom träffas. Att de hamnar i en slags liksom Berlinmur-situation där de helt enkelt skärs av från varandra. Vilket jag förstår är asjobbigt. Det är ju såklart också lite så här att de som då protesterar, det går ju inte att inte lite grann tänka så här i bakhuvudet att deras liksom, men tänk på oss då, kanske är lite felriktat, det kanske är mot Ryssland, tänk på oss då, borde riktas. Men okej, fair enough, de drabbas och det måste vara jobbigt, det fattar jag med. Det andra var att jag såg en kommentar av vår vän Halla Aho, som ju spekulerade,
riksdagens talman kan vi säga,
riksdagens talman, som spekulerade om det här eventuellt var förklädda krigare som kommer över gränsen då, istället för någonting annat. Och jag upplevde som att han talade om det rent spekulativt. Han liksom ingenting på fötterna, utan bara liksom tänkte högt. Vilket jag tyckte var ganska anmärkningsvärt i just hans position. Yeah. Att börja liksom tänka högt om någonting som är uppenbart är ganska allvarligt ändå.
Det är ju hans käpphäst.
Ja, det är väl det.
Det hade alltid varit.
Så det är väl så jag tänker. Nu tycker jag att det känns som att tonläget eller kanske nervositeten varje dag triggas lite grann. Men samtidigt upplever jag det inte, speciellt inte som boende i Helsingfors, som att det är så här, nu kommer det krisen. Liksom. Mm. Utan, det är kanske värdigt en typ Aftonbladet-rubrik. Du vet. Ryssland hybridanfaller Finland, men liksom inte mycket mer än så.
Nej, jag antar att det finns någon slags avsikt bakom från den ryska sidan, men det är bara en sån här, en liten disturbance som man bara liksom håller på med konstant i olika sätt, både i cybervärlden och i luftkränkningar och nu sån här. Det här är ju samma taktik som också har använts från Vitrysslands sida mot Polen väldigt aktivt. Mm. Och där börjar man ju också bygga ett stängsel. Så, men det, och det är ju opportunt också för de här politikerna som du nämnde här, Halla-aho. Och förstås Sannfinlands ordförande Purra, som ju har varit ganska aktiv.
Gud ja, det är godis för henne.
I talmet så enligt Helsingin Sanomat hade det kommit knappt över, eller ska jag säga drygt 900 personer. Främst som har uppgett att komma från Syrien, Somalien, Irak och Jemen. Mm. Som ju alla ställen som man säkert gärna lämnar på ett eller annat sätt. Men vad som har hänt, alltså att Finland har, nu ska jag säga exakt, är det 8 gränsövergångar till Ryssland. Först stängde man 4, fanns det 4 kvar. Sen stängde man de 3 följande och nu finns det bara Raja-Josep i allra högsta i norr som är öppen. Va? Och ja, så som man från Finlands sätt har sett på det här är väl att det här är ett meddelande till Moskva att vi är beredda att reagera på vad ni än gör. Mm. Men den förveckling som jag tyckte var intressant här var ju det att justitiekanslern kritiserar regeringen för det här. Mm. Det verkade att biträdande justitiekanslern sa att det här är inte okej. Okay. Vi kan inte stänga 7 av 8 gränsövergångar eftersom det i så pass hög grad förhindrar asylrätten. Mm. Och det här var ju någonting som man tycker att det är anmärkningsvärt, men också tecken på att Finland ju är en lag och rättsstat av allra högsta mått.
Jag tycker att det är ju fint. Men det är ju så det ska fungera såklart, att det ska finnas en röst som just talar från lag och rätt. Jag är lite så här, jag vet inte, det kanske, jag kanske läser in fel signaler från folk, men generellt så upplever jag det som att Finland är ett land där det är ganska många som gärna tittar åt andra hållet om det behövs. Så att liksom, det är inte jätteupprört om man stänger gränsövergången till Ryssland. Ens om det skulle hindra asylsökande från att komma in i landet.
Ja.
Utan det är liksom, det är verkligen ett pris som man är beredd att betala för att hindra liksom en eskalering av någonting alls egentligen gentemot Ryssland.
Absolut, och en liknande enstämmighet såg vi när man stängde gränsen till Sverige för ett par år sedan under corona. Det var ju, det fanns ju stor support för det också. Så det finns ju en sån här liksom knyta sig inåt mentalitet och liksom reflex hos Finland, tycker jag. Alltså precis som i Danmark och andra just mindre länder har väl en sån här självbevarelseinstinkt som man är väldigt med på genast det sker. Mm. Och jag tänker mig att det är inte alldeles lätt för en justitiekansler att komma med sån här Men vad som skedde efter det, alltså, som du säger, alltså, själva influxen av personer är ju inte stor. Det är ingenting som liksom slår hål i sidan på oss. Vi talar i jämförelse med 2015 som det plötsligt kom 30 000 inom en månad eller 35 000.
Det är ju
och det handskades vi med också alltså, på något sätt. Oh. Alltså det här är ju, det som det här handlar om är ju de politiska signalerna och det politiska eftermälet som särskilt då finnarna eller finska regeringens representanter och oppositionen har försökt koka ihop till någonting som de själva kan utnyttja. Så om jag fattar den här grejen rätt så när den här stängningen av alla utom Raja Josef i högsta liksom i norr utfördes så kritiserade biträdande JK regeringen efter vilket inrikesminister Purra från Sannfinländarna kritiserade JK vilket ledde till att statsministern kritiserade inrikesministern och SFPs Anna-Maja Henriksson i sin tur kritiserade statsministern för att SFP kände sig utlämnade ur den här debatten.
Fantastiskt.
Och sen kom Ulf Kristersson från Sverige och kritiserade hela Finland för vad vi håller på med. Så där har vi det. Så alla kommer i rampljuset och alla får liksom dra nytta av de här människorna som antagligen har blivit uppmanade eller fösta mot gränsen av de ryska myndigheterna.
Jag missade Kristerssons kritik. Vad tyckte han då?
Han tyckte det var lite oroväckande att Finland på ett sånt här sätt liksom är beredd att stänga gränser och med tanke på Sveriges limbo-situation i NATO. Det ventileras lite tankar om att det här ska väl inte liksom handla om att isolera också Sverige nu igen eller så här. Att det där, vad innebär det här för relationerna mellan Finland och Sverige? Och de diskussionerna har då liksom pågått mellan Orpo och Kristersson. Och förstås i offentligheten säger man att alla är av samma åsikt. Det är alldeles utmärkt det här. Men att Sverige ville veta vad det är Finland håller på med helt enkelt. Och hur man ser på sådana här semi-olagliga gränsstängningar överhuvudtaget.
Okej, okay. Yeah. Intressant.
Mm. Han råkar ju vara i, Kristersson alltså råkade vara i Helsingfors just när den här debatten pågick. För att hålla ett föredrag på Svenska Handelshögskolan.
Just det.
Katastrofalt nog.
Men inte fel.
Är det så, ja?
Mm.
Jag tror att nu hörde jag inte hans tal hur det gick till slut, men att huvudstadsvärlden reagerade på att han hade avsett att hålla det på engelska.
Ja, det är ju, han kan för aldrig varit ombedd håller på engelska. Det kan hända att tanken numera har någon slags engelsk profil också ju.
Det har de absolut.
Det finns en hel, så att det kan ju inte bara, det behöver inte bara vara vanlig strikt svensk arrogans och ignorans, utan det kan ju faktiskt vara handelshankens eget liksom behov.
Förklara det för huvudstadsbladet.
De borde ha närmare tentakler tycker jag vad jag har dit. Men vem vet, de kanske har det också och vet att det är Kristians idé. Men det, alltså jag, det är ju vad heter det? Intressant tycker jag att om NATO, för jag hade inte ens kopplat NATO-debatten alls till just det här. Jag vet ju att liksom allting i Sverige, det handlar ju om NATO just nu. Det är liksom hela tiden, det är ungefär en gång i veckan ungefär så säger Ungern och Turkiet nu att vi ska inte nu heller prata om det här. Så det är liksom, det har blivit en stående skämt nu att det är liksom, okej, vi tar det sen. Och det verkar som att Kristersson och hela regeringen i stort sett liksom sitter i någon slags limbo just där allt de gör kan påverka NATO-debatten.
Jo, eller... för min del tycker jag att det här är något som Sverige kunde helt bra lägga åt sidan. Jag vet, det har väl blivit någon slags prestigefråga nu att nu ska vi med eftersom vi en gång har liksom sagt att vi ska med och sen här. Men hur bråttom är det verkligen med sån här?
Jag tror inte att det är det. Och, alltså, jag har också läst ganska många som liksom tycker att nej, men, okej, Sverige borde verkligen bara nu säga men skit i det då. Alltså, NATO, ni har ett problem här. Ni har ett internt problem. Ni får lösa det. Kom tillbaka när ni har löst det så kommer vi med.
Mm-hmm.
Eftersom Sverige förmodligen är minst lika mycket värd för NATO som NATO är för Sverige.
Jo.
Men det argument emot det som jag har hört uttryckas är att trots allt, den här, bara det här att vi ens nu är i den här positionen att vi har ansökt om medlemskap, eller vi då, Sverige har, och gör att Sverige har rätt då att sitta med dels då vid bordet ju i vissa möten. Och dels har en slags beskyddsgaranti från NATO som vi inte skulle haft annars. Det skulle vi haft till viss del ändå, men inte lika mycket som nu då är argumentet. Vilket gör att om vi skulle säga att nej, men nu vill vi inte vara med, nu vill vi inte ens ansöka längre, så skulle vi förlora något vi redan har.
Så det är en win-win-situation som för Sverige befinner sig i nu?
Men det... Ja, i stort sett. Så att det liksom spelar liksom ingen roll. Det är pinsamt och det är förnedrande för alla inblandade naturligtvis. Det är ju extremt pinsamt varje gång turkarna säger not this time either.
Pinsamt men, för dem eller?
Nej, för Sverige. Mm-hmm. Mm. Vi blir ju tygstycket som katten leker med. Det var vi.
Jo, ja, och det verkar ju inte hjälpa att utlämna så kallade PLO-terrorister heller.
Nej, och sen, men det kommer och det är ju så här, det som jag tycker är intressantast nästan med det just nu, det är att det har blivit också en inrikespolitiskt verktyg som är rätt pikant. Alltså Sverigedemokraterna hade sina landsdagar nu då förra veckan. Och det är ju första gången de har landsdagar som någon bryr sig om i någon större mening eftersom de mer har makt. Och då ställer sig alltså den här Jimmie Åkesson, deras partiledare, och bestämmer sig att nu är ögonblicket när vi ska säga att det är kanske dags att börja riva moskéer.
What?
Mm. Alltså han uttryckte sig såklart lite mer diplomatiskt än så. Han menade att vi borde riva moskéer där det pågår icke-svensk verksamhet. Och med det menar han ju liksom typ så här, alltså han kopplar upp allt, så han menar ju liksom terrorister, du vet, islamism, bla 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 bla.
Ska vi säga antisvensk verksamhet då eller?
Ja, så kan vi väl uttrycka det. Och men grejen är ju att Sverigedemokraterna är ju inte precis några, de har ju inte gjort sig kända som de mest liksom, de uttrycker sig inte subtilt, så för de är ju, de blandar ju gärna islam och islamism generellt och liksom låter sig ha en gråzon däremellan som de inte tänker sätta någon distinktion emellan. Så att han pratar om att liksom icke-svenska uttryck som typ halvmånar borde inte finnas i gatubilden. Mm. Även under landsdagarna så var det ju andra SD-politiker som uttryckte som att till exempel affärslokaler som har skyltar som inte är på svenska borde förbjudas. Så att man liksom, herregud. Du vet...
Det går illa för McDonald's.
Det är liksom inte, ja men precis, det är inte riktat på McDonald's. Det är ju liksom halalbutiken i Malmö vi pratar om. Alltså det är klart att när de går ut och säger såna här saker, inte minst när partiledaren går ut och säger såna här saker, så kablas det ju ut såklart till exempel Turkiet. Och då får Kristersson sen stå där och försöka vara diplomat och säga nej, det här, så gör vi inte i Sverige. Det här är inte acceptabelt. Men det spelar ju ingen roll vad han säger. Mm. Budskapet har ju redan gått igenom och det här vet ju såklart Åkesson också om. Så vi har liksom en situation där regeringen försöker ta oss in i NATO, men samtidigt så har det största partiet som har med regeringen att göra, Sverigedemokraterna, motarbetar det aktivt samtidigt.
Wow.
Det är en väldigt speciell situation och jag fascineras av hur långt regeringen är beredd att gå med på det utan att liksom säga att nej, men nu får det vara nog. Det här går inte. För att de vet ju såklart att den dagen de säger det så har de inte regeringsmakten längre. Utan då blir det nyval i Sverige förmodligen. Mm. Så, och det är ju också att om det är någon som växer opinionen så är det ju inte regeringspartierna. Det är ju, senaste siffrorna visar ju på att det är SD som växer. Alla regeringspartier går bakåt. Varav åtminstone två av dem, Kristdemokraterna och Liberalerna, kanske inte ens klarar sig i riksdagen om det skulle vara nyval då. Mm. Det är en pikant situation som de har satt sig i. För att försöka ta sig in i NATO, för att förbehålla liksom regeringsmakten. Och man kan väl diskutera vad liksom prislappen är för allt det här, sett ur säg Moderaternas perspektiv. Mm. Men ja, det är där vi står. Och det var därför jag tänkte så här, fan, om det här också kopplas till NATO, allt kopplas kanske till NATO nu, allt som har med utrikespolitik i någon mening. Men det är fan ingen, det är ganska många bollar att jonglera, verkar det som.
Ja, det var det här man fick när man målar himlen blå som Richard Herrey sjöng här inför valet. Så nu är himlen blå och alla är lyckliga, va?
Ja, eller hur? Ja, vad intressant faktiskt idag också, så sent som på tal om, bara för ett litet stickspår till. Socialdemokraterna har sedan i våras då, haft 11 arbetsgrupper som har jobbat med hur ska socialdemokratisk politik se ut på 2030-talet.
Mm-hmm.
Och en av dem gick ut idag. Den kulturpolitiska talespersonen för sossarna, Laven Redar, hävdar att partiet har misslyckats med sin integrationspolitik. Vi ska vara djupt självkritiska. Och jag tycker det här är också jätteintressant att de tänker också att sättet att få röster, det går inte dåligt för sossarna i opinionen. De går ju rätt bra. De har hälsosamt med väljarsympatier just nu. Jag tror att det är typ närmare 40%. Och ändå går de ut med det här just nu och tänker att vi ska nog kunna knapra lite extra procent från Sverigedemokraterna om vi bara uttrycker oss på rätt sätt.
Intressant.
Ja.
Det riktningen tidigare för Socialdemokraterna var ju att de skulle närma sig den danska socialdemokratin. Så att, det är ju
det.
En stor inspiration alltid, speciellt när det kommer till invandringsfrågor som ju danska socialdemokratin stal från de lokala populisterna här totalt. Mm. Och ödela Danskt Folkeparti totalt, så de existerar inte.
Okej, så det funkade i Danmark?
Jo, det gick exakt så som Mette Frederiksen och hennes spindoktors hade planerat. Det var en just total det. Kupp 2019 och sen hände det en massa annat efter 2019 också, men en av de sakerna som verkligen hände på den politiska kartan var att Danskt Folkeparti är fullständigt utslätt.
Mm.
Och hela högern är i kris här, men det är en annan story för en kanske en lite längre diskussion en annan gång. Men när du nu nämnde socialdemokratin och jag nämnde Danmarks socialdemokrati, så tänkte jag ta upp en grej som kokar här där jag sitter i Köpenhamn, nämligen frågan om arbete.
Mm.
Hur känner du dig när du hämtar ungarna på dagis eller skola eller eftis och du kommer lite sent? Mm. Känner du dig som en dålig människa eller som en stolt människa när du kommer sist och hämtar barnen?
Det är dålig, utan tvekan. Om jag är sist.
Men då har Mette Frederiksen och Kåre Dybvad, det vill säga deras chefsideolog, goda nyheter till dig. För du ska ranka på ryggen och känna dig som en god arbetare. Orsaken till att du kommer sent är att du har bidragit till samhället. Och du ska liksom, man ska nästan tävla om att komma sist.
Okay.
Det här är det nya. Arbeta, arbeta, arbeta. Alla ska arbeta så mycket de bara kan. Den här trenden som vi har sett i flera år, att människor uppskattar kanske fritid mera och mera än lön och kanske till och med fritid mera än sitt arbete, så är helt fel enligt den danska statsministern Frederiksen. Hon förnimmer en sån här känsla i samhället att människor vill ha mer fritid och det är fel. Hon säger det rakt ut. Det här är fel väg att gå. Alla som kan ska arbeta inom parentes så mycket som möjligt.
Mm.
Det handlar om förstås att behålla välfärdsstaten. Så här vad man nu vill säga. Dessvärre visar sig sen enligt några undersökningar att hennes förnimmelse stämmer inte riktigt. Danskarna arbetar lika mycket eller mer än någonsin. Men det kanske inte är så viktigt heller, utan den här trenden och den här viljan som människor känner att tillbringa mer tid med sin familj eller ta på semester och kanske chilla och göra någonting annat än att slita vid bandet. Det är den som är fel. Och det här är väldigt intressant, tycker jag, hållning av ett arbetarparti som ju liksom fått sin understöd genom att tala för arbetarnas rättigheter till just fritid för kovran, tid för sig själva, kortare arbetstid och sånt här. Nu har det vänt totalt. Och det sjuka är att det är liksom, ska jag säga, extremhögern, men ärkehögern i form av konservativa som talar för liksom mer tid med familjen nu.
Ja.
Och traditionella värderingar och så, och arbeta mindre. Och förstås inom parentes där, kvinnor ska arbeta mindre. Kanske vara hemma med barnen mer. Finnas tillgängliga för sin man och sånt här. Så att sådana tankar från Sydnorden. När det kommer till, vad tycker du?
Alltså, ja,
finns det en framtid för, ska jag säga, för svenska socialdemokraterna att ta fatt på det här inspirationen från Danmark?
Ja, alltså jag vet inte. Alltså det är ju, jag minns när Göran Persson var med och förändrade svenska pensionssystemet, om det var på 90-talet. Han var väl finansminister då, tror jag, bestämt. Så vill jag minnas att han uttryckte sig ungefär som så, de kommer aldrig förlåta oss när de förstår vad vi har gjort. Jag parafraserar möjligtvis, men det var ju liksom andemeningen i det som uttrycktes. Och att liksom den dagen det faktiskt framgår för folk att deras pension inte är vad de kanske trodde att den skulle vara när de blir så gamla, så kommer det inte falla i god jord. Och jag tror ju också att någonstans är det ju så att vilken politisk som helst som kollar på liksom kurvor antar jag tittar på just att demografin är inte superpositiv. Även om jag såg att till exempel Finland nu tydligen växer mer än på väldigt länge just nu. Det beror på Ukraina, är det inte något annat. Så kommer ju alla kurvor visa på att Finland är det land i Norden exempel som kommer krympa fram till 2050. Och vem som ska betala våra pensioner då är ju ett frågetecken.
Mm.
Så att jag förstår ju någonstans att en politiker som tittar på det och även då, även till och med på 90-talet då, kanske, som jag antar var ungefär samma projektioner, drar slutsatsen, vad fan, hur ska vi, fan, folk måste ju trots allt jobba ihop de här jävla pensionerna och det enda sättet att göra det, det är ju att jobba. Det finns inte så många andra sätt, men jag är också så här, det är också rent mänskligt, för mig ett absurt feltänk att tro att det är någon som på riktigt skulle vilja det. Alltså det är liksom ingen, strävan måste ju vara att jobba så lite som möjligt. Jag förstår att det finns massor av människor som blir uppfyllda av sitt jobb och som älskar att jobba, som jobbar jämt och inte ser någon skillnad mellan sitt jobb och sin fritid. Det är liksom, det här är jag och det är väl fine, men de allra flesta är ju inte så. De allra flesta är ju sådana som går till jobbet, får sin lön och sen gör de det de vill göra med de pengarna. Så
ja.
Jag tänker att det måste ju ändå vara i grunden ambitionen att den möjligheten ska finnas att jobba så lite som möjligt. Men det finns ju ett skäl varför vi har 2 dagars helg och inte en dags helg längre. Alltså det måste ju ha varit en ganska massiv folkvilja som ändå drev på det. Annars vet jag inte varför vi skulle kunna lyckas hamna där. Det är ju inte så att det har getts av någon. Det har ju fått kämpas till.
Näbbar och klor.
Ja, precis.
Det var ännu på 1960-talet gick man ju, eller var det till och med innan på 70-talet gick man nu på lördagar i skolan. Eller var det före grundskolseformen i slutet på 60-talet. Men det där, så den här två dagars helgen är inte jättegammal heller.
Nej.
Men jag tycker 4 dagars arbetsvecka, 3 dagars helg, där börjar jag se en balans liksom i det här. Men det påverkar ju sen också skolor och sånt här. Så vad ska vi göra med utbildningen? Har vi råd att bara utbilda ungarna? Så ger 20% mindre utbildning till ungarna. Sådana här frågor är inte helt lätta heller.
Det är klart inte lätt. Och som sagt, jag ser ju också som att det kommer, man får ju acceptera att det kommer till ett pris. Det är klart att det finns väl massor av forskning som säger att vila skapar produktivitet. Det måste ju finnas en kurva där någonstans. Eller en X och Y-axel som möts någonstans. Mm. Liksom hur produktivt kan ett land bli om de jobbar 100%? Om vi jobbade 100% av vår tiden, skulle vi vara produktiva då? Nej, så mycket kan vi säga. Men var går gränsen?
100% idag är ju alltså, vad blir det, ungefär 20% av den tid som vi på riktigt har. Alltså.
Mm.
40 timmar eller 37,5 i veckan är väl ungefär 20% av den tid som en hel vecka består av. Så att vi kan ju kalla det för 100, men i framtiden tror jag att vi kommer att kalla 30 timmar för 100. Men ja, vi får se.
Det var ju en indisk miljardär som var ute och viftade här för ett par veckor sedan, tror jag det var, i nyheterna.
Okay.
Om att hans budskap var till unga indier var att sluta kolla på västvärlden, kolla på Kina, kolla på Japan. Så ska man jobba.
Mm-hmm.
En av jobba, de här jobba.
Som stiger upp klockan 5 och gör några klipp på aktiemarknaden i Tokyo.
Alltså du vet, jag blir så här trött när det är jävla miljardärer, vet, för hur mycket jobbar han liksom.
Ja, precis.
Hur svårt är livet då? Men du vet, det är liksom, det glömmer man ju också lite grann. Vi har ju en kultur som trots allt, i alla fall under de sista 100 åren, har varit riktad åt det hållet. Att försöka att reglera eller rent av minimera arbetstiden.
Ja,
därför... Det är ju inte ett globalt fenomen nödvändigtvis.
Kanske inte ett globalt fenomen, men definitivt ett socialdemokratiskt fenomen. Så, det är intressant om det börjar vända nu, men inspirationen till Einstein brukar komma ganska ofta just härifrån Sydnorden och söka sig norrut. Så det ska bli...
Men vad tror du hennes skäl är då? Vad är liksom, vad är danska sossarnas...
Alltså, lite skämt som sagt så är hon ju sadist. jag tror att det är klart en äkta omtanke som du säger liksom, om framtiden för välfärdsstaten. Alltså, man är helt enkelt, jag tror att hon är uppriktigt lite orolig för den sån här trenden. Alltså Danmark är lite, danskar är lite för rika. Flera danskar, en stor del av danskarna är för rika för att behöva jobba så mycket som möjligt. Och det finns faktiskt en utbredd trend. Jag tycker inte att hon har fel i det, även om kanske siffrorna inte alltid stöder exakt vad hon säger. Men alltså jag ser ju konstant sån här reklamen för när kan du pensionera dig? Om du har 2 miljoner kronor på konto, kan du pensionera dig nu? Hur mycket behöver du för att jobba 4 dagar? Kan du halvera din arbetstid? Massa sån här liksom, det är så här bullshit-appar och så här självhjälpsgurun som skickar de här meddelandena. Men att den finns, och jag är säker på att de inte skulle skicka det om det inte skulle finnas en social beställning på just det här, att jobba mindre. Och det känner jag ju själv också. Att det liksom, det börjar, jag måste säga att den här 5-2-veckan börjar kännas lite gammalmodig. Det är lite som sådär 1900-tals. Har vi nu inte riktigt råd att börja trappa ner på det här? Särskilt för människor i övre medelåldern som är på väg mot det här strecket. Och så där. Då brukar man tala om att då ska man verkligen sätta in den slutspurten och förtjäna av sin pension. Men personligen så tror jag inte att den pension jag kommer att få för det som jag har gjort eller från staten kommer att vara till särskilt stor nytta. Så jag ser fram emot att jobba typ hela livet. Eller ändå, det är inte så där att jag ser fram emot snabbt blir jag 68, då får jag bara ligga liksom på soffan med det. Men det finns säkert många som gör det, alltså sådana som verkligen vigt sitt liv att arbeta sån här, och det där, de kan nog känna sig försmådda och svikna.
Om min... Det var någon som skämtade om det på Bluska häromdagen, att det här drängen Alfred, Emil i Lundberga, han sjunger ju Fattig bonddräng, han sjunger ju i princip om önskan att dö. Bli av med den här jävla bördan.
Ja, allt. Precis.
Att få, äntligen få vila.
Ingen pensioner ser fram emot där, nej.
Nej. Men det var också, i morse var den här, du vet att det finns numera en professor i lycka på Handelshögskolan i Stockholm.
Såklart.
Mikael Dahlén, nybliven professor i lycka, välbefinnande och välfärd, som var på tv. Han är ju något av en rockstar i Sverige, även om du känner till honom. Men han pratar mycket om just lycka. Mm-hmm. Och det var intressant faktiskt, för de satt och pratade i sen november, passade han i soffan på något sätt och pratade om lycka. Liksom. För nu är vi alla som mest olyckliga. För att det är liksom så jävla tröstlöst. Det blir fortfarande mörkare en månad till. Och det är skit och det är, och så vidare och så vidare. Men och han faktiskt pratade om en grej. Jag tänkte på dig när han pratade. För att han pratade om att en av de viktiga sakerna är att ha någonting att se fram emot. Mm-hmm. Och han menade att om du sitter måndag morgon, du sitter där och det är fan deppigt. Glöm inte att det kommer en helg. Veckoslutet kommer. Och det är bara det hjälper. Bara att liksom tänka tanken att det finns någonting där. Bara liksom bara att keep on going, så kommer det bli bättre. Och bara att liksom, citat från artikeln. Mikael Dahléns första tip för att bli lycklig är att öppna ytterdörren. Och du vet, jag är så här, okej, tack professorn, tack för det här. Yeah. Men jag tänkte på dig för att du pratade för ett par år sedan, eller tre år sedan i våran podd, om dina desillusioner om semester. Mm-hmm. Och hur vi ser på semester och hur semesterns roll i våra liv och hur misslyckat det är att vi går omkring och ser fram emot med semester.
Yeah.
Jag vet inte om du minns det här, det gör jag precis, men och jag tänker att det är lite kopplat till samma sak, att det handlar ju i slutändan om att vi, för jag tycker att det är intressant. Jag är inte säker på att jag håller med den här professorn om att det är liksom att gå och vänta på saker, att det som gör att man blir lycklig, det känns inte riktigt, det landar inte riktigt hos mig, ska jag säga det. Det är inte alls förenat, för jag har alltid tänkt att lycka gräver man när man står, inte liksom att gå och vänta på, såklart att se fram emot saker är trevligt, jag ser också fram emot saker, men det gör mig kanske inte lycklig. Nej.
Nej, du talar alltså om den goda vardagen, att på något sätt få den goda vardagen att infinna sig. Det här är ju ett väldigt fint koncept
också. Ja, och där tänker jag. Ja, men, och där tänker jag att det absolut finns ett poäng med att säga jobba inte ihjäl dig. För det, alltså, jag är ju klart lyckligare om jag jobbar 4 timmar på en dag än om jag jobbar 8 eller 16 timmar på en dag. Alltså kanske inte i varje given dag som det sker. Det finns säkert dagar man jobbar 16 timmar och är aslycklig. Men du vet, över tid så är det sannolikt så att ju mer tid jag får att bestämma själv så kommer jag bli lyckligare. Absolut. Förmodligen.
Jo, och det ligger något i det. Jag är ju lite så här kompulsiv optimist. Alltså, på något sätt tvingar mig själv att se det. För att, om jag inte liksom, vet du, piskar mig själv att på riktigt försöka se de här positiva grejerna, så kommer antagligen allting att bara brista plötsligt. Och vet du, då ger man ju upp. Vad fan är det här för skit? Liksom? Så jag verkligen liksom hypnotiserar mig själv och försöker lägga något slags så här glasögon på mig som skulle kunna fösa bort den här känslan av meningslöshet som ju är alldeles närvarande konstant i det mänskliga livet här i vår Jämmerdal. Så jag gjorde till exempel sådana här saker som att varje måndag morgon en tid tweeta, snart är det fredag. Och min kära fru uppskattar ju väldigt mycket när hon är trött om morgonen och jag säger, men låt mig sova lite mer. Jag säger, man blir inte piggare av att sova mer. Man blir piggare av att ha något att se fram emot. Det uppskattar hon.
Underbart att ni fortfarande är gifta faktiskt ändå.
Ja, jag tror, ja. Vi säger ingenting om det. Desto mera. Men ja, det kompulsiva positivismen eller optimismen är något jag kan rekommendera. Så det funkar för mig åtminstone. För att, men alternativ är allt för mörkt för att ens diskutera.
Ja. Vet du vad? På tal om totalt mörker. Får jag ta upp en grej? Mm-hmm. Jag såg senaste rankingen på tennisens inte ATP-rankingen då, utan lagrankingen. Det har ju varit Davis Cup. Finland har gjort bra ifrån sig Davis Cup i tennis.
Så jag
vet inte om du har följt detta drama.
Jag har inte följt, men hört, ja.
De tog sig hela vägen till semifinal nu på lördagen. Fredagskväll så spelade de semifinal mot Australien. Åkte ut relativt klart mot Australien som sen i sin tur gick och förlorade mot Italien i finalen. Jag kollade in där. Det här var en ganska stor grej i Finland. Det var liksom stora rubriker om att Finland gick så här långt i Davis Cup. Davis Cup är ju inte riktigt kanske vad det en gång har varit i form av stjärnglans. Det är inte samma ettor och tvåor på världsranking kanske som deltar i alla matcher. Men icke desto mindre, så likt hockey-VM kan man vara glad ändå ifall det går bra. Och
vi kanske ska nämna här att Davis Cup handlar om nationer som tävlar mot varandra i tennis. Alltså.
Det handlar om nationer som tävlar mot varandra i tennis. Australien som kom tvåa har vunnit 28 gånger. Sverige har vunnit sina goda 7 mellan, jag tror, 1976 och 1988. Eller så, så det är ett tag sedan nu också. Det är 40 år sedan vi var bra på tennis. Mm. Men min självbild, jag är uppväxt i det här och min självbild är fortfarande att Sverige är en tennisnation, vilket ju inte på något sätt är längre. Och vi har haft våra problem med divalater bland de bättre svenska spelarna etc. etc. Men nu såg jag en ranking då på Davis Cup hemsida. Och där var Finland på plats 13 och Sverige på plats 14.
Oj!
Ja, och den tog...
Torille.
Ja, eller hur? Verkligen, alla finnar gratulerar. Men fan, som svenska så känns det som att nu, alltså, nu får vi börja...
Ännu ett steg på vägen mot den totala kollapsen som det ju har talat om. Du minns att vi...
Rent symboliskt, jag håller med dig, exakt det.
Ja, vi har ju brukat kämpa i åratal om den här svenska samhällskollapsen. Och nu har den ju infunnit sig, men inte nödvändigtvis av alla de orsaker som man trodde.
Nej, det börjar liksom, det är en ganska lång diger lista nu på saker där Sverige har lite, åtminstone kommunikativt kämpigt. Mm.
Absolut, ja. Ja.
Optiskt kämpigt.
Absolut, det är fel på kommunikationen bara. Vi måste bara vända hur vi pratar om saker, tänker jag.
Vi måste byta poängsystem i tennis. Ja. Då skulle allting redan lösa sig. Den jävla 15-30-40-räkningen som ingen begriper. Eller fransmän.
Precis. Eller ta AI till hjälp. Mm. Fråga AI, vad ska Sverige göra för att korrigera sin kurs? Risken är tyvärr att vi kommer att få ett dåligt svar. Har du jobbat mycket med ChatGPT som assistent eller senast? Det har du inte haft behov av.
Nej, alltså jag tillhör den här 0,0 promillen inom IT-världen som känner en viss skepticism.
Okej, nej men. Själv här, alltså jag jobbar mycket med översättningar och att sätta texter till rätta, och där har jag använt den faktiskt. Så där, du har Googles Translate är rätt bra, det finns massa synonymordlistor och det finns massa sådana här resurser på webben. Men på något sätt så efter min första version gentemot ChatGPT så känner jag att jag har lite kommit igång med hur man ska kommunicera med den och liksom hur du promptar för att få vettiga svar överhuvudtaget. Och den här illusionen av att den faktiskt att det finns någon där som svarar på grund av att den formulerar alla svar som nej men hej, naturligtvis. Och visst finns det. Absolut, här kommer. Vet du.
Just det.
Så har jag också lärt mig att om du inte uppskattar så åtminstone tolerera. Och det här, och på något sätt, när man går in i en jargong eller går in i en diskussion så är det ganska, ganska spännande. Sen är det just för att den liksom, den har koll på vad vi har snackat om tidigare också. Och kan liksom, det är en intressant skillnad till exempel Google Translate. Sån här.
Just det.
Så det, man kan liksom ta koncept vidare, till exempel fråga, har du några andra alternativ? Och då kommer det så här vidare. Och det här kanske inte så himla stormande stort, men det har en, för, om inte direkt för resultatet, vilket det inte alltid är bra på, så för inspirationen att liksom få igång tankar och sånt här, så kan det faktiskt funka. Däremot så har man ju märkt att den är lika förbannat övertygad om sin egen sanningshalt, oberoende av vilken goja den spyr ur sig. Det sättet att formulera som den pratar på, och det gäller alla språk, är som en sån här lillgammal snorvalp som har lärt sig att föra sig i fina rum, men på något sätt saknar personlighet totalt. Och så här inställsam, anpassningsbar, ställer sig först på huvud och fötter för att liksom vara en till lags. Och alltid försöka, lite som man brukar säga om är det japaner eller kineser, man brukar säga att man ska inte fråga om vägen av dem, för de kommer att ge dig ett svar även om de inte vet eller inte. Men det är exakt så med den här maskinen eller neuralnätverket där bakom. Som jag läser nu håller på att bli bara dummare och dummare. Mm-hmm. Har du hört om det här AI drift? Alltså
jag har hört.
Det här var någonting, det var en liten bakgrund här. Alltså i mars gjordes en koll på ChatGPT-4, alltså den här senaste iterationen. Att den hade, när man bad den räkna upp primtal, så gav den en accuracy på 97,6%. Mm. Och några månader senare hade den sjunkit till 2,4%. Det vill säga, liksom, jag menar, när det börjar gå åt helvete för ett sånt här nätverk, så börjar det gå snabbt utför. Alltså.
Ja.
Och sen får man börja korrigera det och börja liksom skära av, jag ska säga, källor som den kan använda och försöka liksom, försöka få den att lära sig själv att inte tro på dålig information och sånt här.
Just det.
Och den här driften, jag frågar ChatGPT själv vad det beror på att den blir dummare. Mm. vad var det den svarade? Den gav några orsaker till varför det kan ske. Det är olika drifter, alltså det är datadrift, det vill säga att den data som den använder har blivit utdaterad, gammalmodig. Conceptdrift eller concept creep, det vill säga att de begrepp som modellen har tränats med, alltså AI-modellen har tränats med, har ändrat mening. på ett eller annat sätt i användningen eller i det där i olika sammanhang och folkmunnen sån här. Omständigheter, alltså environmental changes, saker händer som den inte är medveten om, för den är inte medveten om saker överhuvudtaget. Den bara liksom, och så finns det förstås som sista poäng och som kanske är den viktigaste, det här alltså adversarial inputs, det vill säga det finns människor som riktigt saboterar med misinformation och disinformation.
Det där är ju en, det där är ju en av nyckelgrejerna.
Ja, så att jag var alltid skeptisk till den här idén om att nu kommer AI och gör allt och tar allt och liksom snart är vi slavar i något slags ägg som i Matrix. Det är ju, vi snackar ju om en maskin fortfarande som liksom hjälper oss att utföra mer eller mindre komplicerade saker. Men främst alltså inom... Jag bara till exempel säga, hej, vad är billigaste flyget till Los Angeles? Ska du boka en biljett till mig? Ursäkta, du måste ha missförstått något. Jag är inte en sekreterare. Men jag kan berätta för dig var du kan försöka hitta billiga biljetter.
Just det.
Men, ja, thanks for nothing.
Ja. Alltså, jag också tror att det är... Okej, ska jag förklara varför jag är skeptisk till det här? Alltså, jag ser absolut massa nytta med det, och jag tycker absolut att det finns jättemånga, jag har hört jättemånga exempel, bland annat dina, på situationer där det här är väldigt användbart. Jag på inget sätt vill liksom säga att det som applikation är dåligt. Det som jag upplever är lite hysteriskt med det här, det är att AI slängs runt som om det vore magi. Så att det är liksom, kan AI lösa X eller Y som om det liksom vore någonting som man bara kunde fritt kasta på ett problem och sen kommer problemet lösas. Och det här är någonting som smittar av sig lite grann, märker jag även. Till och med i professionella miljöer, alltså inom IT-världen till exempel, att man får frågor kring hur det här som ni gör, varför gör ni inte det med AI istället? Ja, du liksom.
Gör det med AI,
så skulle det vara både billigare och snabbare. Och så liksom, du vet, så här, varför ens ha den här konversationen när uppenbart så kan man köpa det här. Det var lite så skämtigt nu när den här Altman fick gå från OpenAI i 2 dagar eller vad det var. Att liksom, varför försöker de en ersättare för dem? De har ju hur fan hela, de äger ju GTP.
Göra botten till chef över sin egen utveckling.
Vad är problemet? Det är ju det som är marknadsföringen. Varför? Det vill bara köra. Men så är det ju inte, för i praktiken så är det så här, jag menar, bara för att ta mig själv som exempel då, min erfarenhet, jag kommer från en bransch som jobbar tungt med automatisering av vissa specifika tjänster. Så på med säljhatten då, på mitt lilla headset, så i princip vad vi gör, det är ju liksom att vi hjälper företag i det, och bara att syssla med faktureringslösningar, säg. Och det är extremt specifikt, det är jävligt nischat, så att där finns det jättemånga områden där man med hjälp av till exempel AI kan lösa uppgifter som annars skulle behöva göras av en människa eller manuellt, eller hur man nu ser på det. Vilket gör att man kan skapa en mer effektiv, mer säker, mer billigare framförallt då, lösning på någonting som än vad man skulle gjort annars. Men det är vad det är, liksom, att den AI:n går ju inte att applicera på någonting annat. Så att det är, liksom, det är ju jättenischat. Det är på samma sätt som du kan inte ta en skomakare och ställa honom i en cockpit och säga flyg där flygplanet. Det funkar inte så. Det är, liksom, det är en smart teknologi som är vältränad eller välsvarvad för en viss uppgift. Och den uppgiften bygger på en viss kunskapsbas som just den här applikationen har fått. Eller just den här AI:n då. Och då... måste man se på det. Dessutom så är det så att AI är ju inte en skyddad term. Vem som helst kan kalla vad som helst för AI egentligen.
Och det gör de.
Så att, och det gör de också naturligtvis. Men det är väl liksom allting annat. Det är ju precis som när liksom kryptovalutorna kom. Alltså man kör. Det är spekulation såklart. Det är Klondike vad det är. Så alltså jag tänker så att jag tror absolut att AI kommer användas på jättemånga olika sätt, och jag upplever också som att i vissa fall så är det klara utmanare till branscher. Om jag jobbade med, säg, marknadsföring så skulle jag också, framförallt grafisk marknadsföring, skulle jag också tycka att det kanske var lite jobbigt, för att det här verktyget skulle förmodligen kunna användas på sätt som jag kanske inte kan konkurrera med som människa då. Bara för att ta ett exempel som jag inte kan någonting om, så ifall någon lyssnar på det här i den branschen.
Jag kan ge dig ett trevligt exempel på det här.
Ja, gör det.
Vill du höra det?
Ja.
Jag söker ju nya kunder och jobb hela tiden. Jag jobbar ju med copywriting, journalistik och översättningar och sånt här. Så jag fann en firma här i Köpenhamn som vi kanske inte behöver nämna namnet på, men som sökte alltså copywriters som kunde finska.
Just
det. Och jag tänkte, det här är ju en bra nisch. Det här ska jag ta. Det är säkert välbetalt. Så jag ansökte och de svarade, jag borde ha Anna Oråd, när hon sa, jag tittar på ditt CV och du verkar lite överkvalificerad. Men jag tänkte att det är kanske något slags bättre jobb jag har haft som fick henne att tveka och sådär, men jag tycker om att skriva och sådär. Så jag kör. Och fick en testuppgift, jag gjorde den. De hörde av sig, det var fantastiskt fint. Vi vill att du börjar genast och här är kontraktet. Kontraktet innefattar bland annat att man ska skriva minst 7500 ord i veckan, beroende på vilka utbud som finns. Jag förbinder mig att göra det, såvida det finns, de förbinder sig inte att leverera någonting till mig. Allt jag gör äger de genast och kan sälja vidare till vilket pris som helst. Ersättningen för min upphovsrätt ligger i den lön de betalar mig. Och den lönen var 10 öre per ord. För jämförelsens skull kan jag säga att när jag gör översättningar så fakturerar jag 2 kronor, danska kronor då. Det är ungefär 24 cent, vad blir det? 26 cent per ord.
Just det.
Och då är det kvalitetsöversättningar, alltså inte bara sådana. Men då är 10 öre, alltså vi snackar om 20, mer än 20 gånger, alltså 20 gånger mindre betalt för att skapa text.
Just det.
Ur ingenting. Och så säger det lite mellan raderna att det finns ju sådana här som ChatGPT som man kan dra ner. Du kan, men även om jag gör det så kommer det på inget sätt. Liksom, alltså det besvär jag ändå har av en text om jag ska lämna över den. Jag ska tillägga att i kraven i det kontraktet stod det också att alla texter ska vara av highest industry standard. Så om industry standard är det som ChatGPT kan prestera på finska just nu, så det där. Så ligger finska språket ganska illa till. Det är kanske någonting Helsingfors universitetsspråk hade jag kunde kolla på. Men anyway, jag gjorde kalkulationerna och insåg att 7500 ord är ungefär 20 normallängdsartiklar. Och pris för dem skulle vara 5 euro per artikel före skatt. Det här är ju
inte precis...
Det här är ju liksom långt under vad man kallar slavlön. Det är ju ett hån. Och jag liksom, när jag insåg att det på riktigt låg till så här, så gick jag 2 dagar och var så arg så jag kunde inte skriva till dem. Jag fick vänta tills jag hade verkligen lugnat ner mig. Jag ringde människor, chattade med kollegor och allt sånt här. Vad fan är det som pågår? Liksom. Det kändes som någon skulle slå igen i ansiktet liksom, och sagt att liksom, känn din plats i det nya samhället. Det du gör är inget värt överhuvudtaget. Du ska nu liksom bli basically en sån här slav som bara sitter och modifierar ChatGPT-artiklar. Och det här, why not? Alltså, för de som säljer de här färdiga artiklarna till någon slags bloggar eller whatever, så finns det säkert pengar att hämta. De hade fina bilder på sina hemsidor på the executive team som stod och log brett. Men liksom under dem, de som liksom gör den där produkten. Alltså, jag har aldrig känt mig så liksom för fackföreningar och så här. Men nu måste vi gå samman och liksom sätta liksom fason på det här. Jag vet inte vem som jobbar för sådana här priser. Men tydligen finns det folk som gör det. Och
fyller det med skit alltså. Jo, men det är ju det som är slutgrejen. Det är ju det som är slutprodukten.
Och därför blir AI dåligt.
Sämre. Exakt. Det är ett själv. Jag tänker samma sak. Att det är ju, jag läste, det var någon som just jobbade med text, men jag läste också häromdagen, som kommenterade det här med att de vill inte använda ChatGPT just för att hela idén med att bli bättre på att skriva är ju att man itererar. Det är liksom det som är poängen. Så att frågan är, frågan är, jag kan inte bli en bättre skribent med ChatGPT. Däremot kan jag möjligtvis bli en bättre textproducerare i någon slags kommersiell mening.
Snabbare.
I och med att, ja, precis. Och då är det klart att det är ju två olika värden. Och de värdena antar jag alltid har tävlat mot varandra i någon mening. Men fortfarande, när det liksom drivs till den här extremen, så blir det så absurt att du liksom, i princip, om man säger det, är just att det finns inget värde i det du skriver. Det som är värt någonting, det är text output. Och den kan lika gärna komma från vad fan som helst. Det spelar liksom ingen roll. Vilket ju såklart blir den gamla goda mångfald blir till enfald. Liksom.
Absolut, just den där mångfalden som försvinner till förmån för den här lillgamla tonen. Där man som liksom, som är så här, förklarande och fördummande. Och på något sätt antar att den som läser är ganska korkad. Och vi kan inte anta någonting. Det finns ingen liksom stilistik, det finns ingen sublimitet, det finns ingen liksom osagda mellan raderna hänvisningar. Det finns endast den här. Och liksom, om det här är sättet som liksom, det är verkligen liksom en dystopisk framtid. Om man tänker att det här är den liksom sättet att kommunicera som, det där, som förväntas av människor då, som kanske inte i första hand jobbar med text. Men, och det är samma på bildsidan. Jag talar med Karsten Wolle, djupt AI-engagerad konstnär och tecknare och grafiker som det där som hade noterat att liksom, det höll på att liksom likriktas något oerhört snabbt, alla de här Midway och Dali och det här eftersom de liksom, ju mer populär en viss stil blev, desto fler liksom inputs för den stilen fanns det och de som gjorde de här promptarna var ju ingenjörer och sådana som tycker om drakar och demoner och det här. Och så plötsligt så ser allting ut som någon slags Sagan om ringen-grejer med halvnakna tjejer och välpumpade män. Stora explosioner, vulkaner och dinosaurier. Vet du, och sånt här. Vi befinner oss vad gäller det här tror jag just i en sån här lite som musikbranschen gjorde för 20 år sedan. Gotta get this act together, vet du. Och verkligen få någon slags riktlinje för hur vi ska använda saker och liksom och, det är jättesvårt, men jag skulle vilja att människor skulle läsa mer, att se mer på konst, se mer på bilder och liksom på ett kritiskt sätt och liksom, den enda kreativitet vi kommer att ha kvar är liksom i reklam.
Ja, alltså jag det är ju jag menar, om man zoomar ut och så är det ju så här, det är ju väldigt lätt att, om jag tar mig själv som exempel, jag upplever att det är väldigt lätt att bli gubbe av det här. Och liksom, du vet, om jag ser på mina barn så ser jag ju att intresset till exempel för att lära spela ett instrument är ju rätt lågt. Eftersom i princip alla instrument går att trycka på en knapp och få ut ett ljud av. Och liksom, jag fattar att det är ungefär samma argument som någon som ogillar typ en DJ gentemot Rolling Stones skulle framhäva.
Eller en symfoniorkester.
Eller en symfoniorkester som ju by the way också är såklart en kämpande kulturform. Det var ju på bordet för inte så länge sedan heller i Sverige när jag tror att det var i Norrköping de pratade om att liksom det måste bära sig. Det måste liksom, alltså kultur måste alltid bära sig. Så att det finns liksom ingen kommersiell rimlighet i att ha en symfoniorkester. Det kostar ju bara pengar.
Eller
men just det där att liksom, jag tänker att någonstans måste det finnas en gräns. För det som jag tycker är spännande just nu, det är just att det går ju i princip att skapa någonting och sen bedöma det. Det kan man göra hur lätt som helst. Men att skapa någonting från ett tidigare stadium, den kunskapen går förlorad. Och jag vet inte om det går att jämföra med att liksom säga att ja, men för 100 år sedan kanske typ en majoritet av oss visste hur man typ skodde en, typ gjorde en hästsko. Liksom, förstår du? Eller 200 år sedan. Fan, vilket perspektiv man vill ha. Och den kunskapen går också förlorad. Kunskap går alltid förlorad i något skede. Men eftersom tekniken tar över. Men i någonstans tänker jag att det måste finnas en gräns för när det blir extremt reducerande. Och dessutom tänker jag så här att just det här jämförande med min egen bransch att jag har liksom inga större problem med att rättfärdiga det jag jobbar med i alla fall. För jag tycker inte att det finns något större mänskligt värde i att kunna manuellt attestera en faktura. Jag tror det är väldigt få som om 200 år kommer säga att vi förlorade en stor kunskapsbank här. Däremot så ser jag det som att det verkar som för mig att det som AI verkligen håller på liksom äter upp, det är snarare den rekreativa delen av mänsklig liksom, tillvaro. Det är nästan där det börjar. Ja, med kreativitet. Alltså, det, liksom att det är just text. Det är just skrivande, det är målande, det är musicerande som vi nästan snabbast går framåt med på det här området. Och det är på något sätt, det är kontraintuitivt för mig att det är där vi börjar. Att det är liksom det som ska ersättas först.
Men det har ju aldrig automatiserats tidigare. Konstigt. Så det finns en massa lågt hängande frukt, tänker jag mig.
Så kan det vara, naturligtvis. Mm. Så kan absolut vara.
Ja, nu när vi har möjlighet så finns det faktiskt massor att gripa i det.
Ja, jag vet inte, alltså så återigen, jag tänker så här, jag vet inte, det finns ju, återigen, det finns ju förmodligen massa människor som tycker typ att Avicii och AI i grund och botten är exakt samma sak.
Kanske det.
Det är en snubbe på en scen med en knapp, liksom, som bedömer vad maskinen spottar ur sig. Men jag vet inte, jag tänker ändå att det är olika grader av ett förlopp på något sätt. Men, och jag håller ju med dig om att i ditt fall så är det ju absurt. Såklart ska man inte, alltså det kommer ju skapa en enorm enfald om den här samma maskin i princip ska spotta ut för allting. Det ska skapa allt.
Jag får skylla mig själv som valde ett så idiotiskt yrke som att börja dabble med text. Vet du? Det är en fan, jag trodde på någon sann framtid. Det fanns ju datorer redan på 80-talet, jag borde ana vad det bär sig med.
Vad sa din gamla CEO-konsulent?
Jag borde satsa på krypto istället, vet du. Det är det där.
Då hamnar man ju i fängelse, vet han, den här kryptokillen i USA.
Sam Bankman-Fried. Mm. Väg med honom bara på 100 år, eller vad var det han fick?
Herregud, vilket straff.
Ja. Det är verkligen. Men också med tanke på andra ekonomibrott och sånt här. Men det som inte hade bestraffats alls hårt. Jag menar Enron och sånt här när liksom kraschen. Men det är också en intressant, jag vet inte om sista ordet jag sagt ännu i den härvan, så det där, vi kan ju sätta det under. Men jag tänkte på tanke på min ström, nämligen eftersom jag är en idiot och en gammal gubbe, så har jag glömt att ta sladden med, så min dator håller på att ta slut på el. Och det kommer att begränsa längden på vår podd, men den här elfrågan här fick mig att tänka på den elfrågan som ni var med om i Finland här i veckan, eller vad det igår eller förrgår, där el plötsligt var mer än gratis, det vill säga minuspris. Ju mer du använder, desto mer förtjänar du.
Ja.
Och det här är en av kapitalismens fantastiska andra sidan av myntet, där plötsligt det så kallade börselen blev negativ.
Ja.
Drog du nytta av det här personligen?
Nej, det gjorde jag inte. Jag lever ett enormt privilegierat liv där jag dels bor i lägenhet, då, vilket gör att elpriset trots allt inte är så himla stor inverkan på hur jag lever mitt liv. Men också att i mitt personliga ekonomiska hushåll så är det min fru som hanterar elräkningar och elavtal, vilket gör att jag ingen
koll. Då borde jag tala med henne istället. Så
ja, det borde det.
Jag tackar för ditt bidrag så här långt.
Total idiot bara.
Jag bara tänker att vilken möjlighet man hade i Finland, bara att liksom tänka att tröska fram ny krypto och få betalt för det samtidigt, alltså, det är ju väldigt elintensivt, alltså, man skulle ha haft en liten Tesla-park där, batteripacken och sådär. Men du, för att vi inte ska missa hela den här eminenta diskussionen som vi har spelat in här, så är jag rädd för att jag måste springa och koppla in mig någonstans, och det innebär att vi drar ett streck och förlåt, vi drar en punkt och sätter streck för den här gången. Om det är okej
med det. Det blir bra så. Yeah. Vi har ändå hållit på en timme. Det är alldeles lagom. Jag tackar så mycket för idag. Ja. Och tackar till de som orkat lyssna också.
Verkligen. Och en extra tack till de som har orkat titta.
Det. Ja.
Så det. Och vi försöker återkomma igen. Jag ska det där komma till Helsingfors här inom ett par veckor. Så, det där. Så får vi se ett tillfälle och snackas face to face.
Det vore trevligt.
Men tack för idag.
Tack så mycket.
Ciao.
Hej. Alltså, jag tror att det är en helt gemensam roll.